De sista 2 åren har jag jobbat som vikarie i skolan för sjuka lärare. Men det är första gången jag får in som vikarie för en sjuk pastor. Hoppas ni är precis som eleverna överseende med vikaries begränsningar och brister. Matteus 24:1. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem: se på allt detta, sannerligen. Här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. När han sen satt på Oljeberget, eller Olivberget som det står i Nya översättningen, och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sa: säg oss när det ska hända, och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. För sista gången hade Jesus höjt upp sin röst i Jerusalems tempel och fällt sin dom över fariseernas hyckleri och Jerusalems invånare som döda profeter och andra som är sända till dem. Händelsen som är beskriven här i Matteusevangeliet tilldrar sig i påskveckan år 33. Jesus och hans lärjungar är på väg att lämna templet. Och lärjungar vände sig om mot de fantastiska tempelbyggnaderna. Titta beundrande på templet och de märkvärdiga pelarna och stenarna. När de sen försöker göra Jesus uppmärksam på det fantastiska byggnadsverket och på templets skönhet, så får de de chockerande orden: ja, titta noga på dem, för här ska inte bli en enda sten kvar. Allt ska jämnas med marken. Inget kunde vara mer otroligt än de här orden. Templet var landets stolthet, och landet hade ju fred nu även om romarna hade makten. Och Herodes tempel var vida känt i hela världen som ett av världens smått underverk. Och att romarna själva skulle ödelägga Jerusalem och templet, det var otroligt. Ändå så gick det inte 40 år förrän Jerusalem och templet var jämnat med marken. Andra tempel runt om i världen ligger ju i synliga ruinhögar som man kan åka dit och beundra. Men inte så med Jerusalems tempel. Det ligger täckt av marken. Det är fullständigt utplånat. Några av de här stenarna som Jesus pekade på, de var oerhört stora. De kunde ha mått en 12 gånger 3,5 gånger 6 meter. Och Josefus, han skriver om någon sten eller någon pelare som var 18 meter lång. Och någon vägde flera 100 ton. Man kan ju förstå att det tycktes vara omöjligt att förstöra en sån byggnad. Ändå vet vi att det hände år 70 att Jerusalem och templet ödelades och lades fullständigt i ruiner. Och det är inte konstigt att lärjungarna gick där tysta och försjunkna i tankar när de följde sin herre och läromästare upp mot Oljeberget. Uppe på toppen satte man sig ner, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas slog sig ner runt omkring Jesus och ställde den nödvändiga frågan: när ska allt detta hända? Kan man märka när tiden är inne för din återkomst och tidens slut? Då får de Bibelns längsta svar på en enskild fråga. Ingenstans i Bibeln finns det ett så långt svar på en enda fråga. Och där skildrar Jesus i klartext och med varnande ordalag vad som är på gång och vad som ska hända. Och mycket tror jag inte lärjungarna förstod, och mycket förstår inte vi heller idag. Men vi gör ändå skäl i att sätta oss ner och lyssna kring det svaret som han gav i sitt tal. Man har ibland kallat det för Jesu andra bergspredikan. Den tredje blev väl i Julsboda på onsdag. Svaret på lärjungarnas första fråga om när templet skulle läggas i ruiner, det får vi utförligt i ett parallellställe i Lukas 21. Även om Jesus aldrig anger något årtal när han beskriver templets ödeläggelse. Men i det här avsnittet som vi har läst nu i Matteus evangeliet, då tar han upp sin återkomst och tiden närmast före tidens slut. Och han beskriver 8 olika förhållanden som kännetecknar tiden före hans återkomst. Och det var för det första många falska messias gestalter som skulle visa sig. För det andra krig och inbördeskrig. För det tredje hungersnöd, jordbävningar, förföljelser, en tilltagande ondska, respektlöshet, kärlekslöshet. Och för det sista att kristendomen ska spridas ut över hela världen. Och aldrig tidigare har den här beskrivningen stämt in så bra som det gör i vår tid. Man brukar säga att framtiden står skriven i stjärnorna. Men i det här fallet så var det en som talade som visste vad han talade om. Han visste vad som skulle hända. Det har ju förekommit svältkatastrofer, pest och jordbävningar och krig tidigare i tusentals år under historiens gång, men aldrig så många på en gång och så koncentrerade i både tid och rum. De två världskrigen är unika både i omfattning, de berörde fler länder än något annat krig. Jesus förutsåg också en ökning av jordbävningarna på den ena platsen efter den andra, säger han. Och det finns ju statistik på det här med jordbävningar. Och tittar vi där så får Jesus rätt när han säger att de ska öka. På 40-talet hade vi 4 registrerade jordbävningar. På 50-talet var det 9. På 60-talet hade vi 13 jordbävningar. 70-talet 56. 80-talet 74. 90-talet har jag ingen statistik ifrån, men tendensen är tydlig. Ändå tycker jag att det finns ett tecken som är större än alla andra tecken när det gäller den sista tiden, och det är den vandrande judens återkomst. Jag försvarar inte våldsdåden i Mellanöstern, och jag tycker inte att de här 2 broderfolken ska leva i djup osämja. Men det finns ändå någonting där nere som jag tycker tydligt visar på att Bibelns förutsägelse om den sista tiden håller på att slå in. Och särskilt när vi då tittar på nationen Israel. För vilket annat folkslag skulle kunna överleva 2000 år i exil utan land, regering och flagga? Forskare säger att man klarar 300-400 år i exil. Sen försvinner man. Man går upp i de folken där man bor. Man förlorar sin unika särart, sin religion, sin kultur, sitt språk, sitt gudstjänstfirande. Allt det där har judafolket kvar. Andra folkslag har kommit och gått. Ni känner ju till hettiterna, heverna, jebuseerna, amoreerna. Var finns de idag? De är borta. Men inte judarna. De lever fast. De har varit förskingrade i 2000 år i landsflykt. Det märkliga är att Bibeln beskriver både förskingringen och återkomsten. Femte Moseboken talar om att judarna skulle förskingras bland alla folk och inte få någon ro eller vila för sin fot. Deras liv skulle många gånger hänga som på en skör tråd. Man skulle känna fruktan både dag och natt. Kan judafolkets historia beskrivas bättre än med de orden? Lika märkligt är det att se förutsägelser om folkets hemkomst till sitt gamla land. Jeremia beskriver det målande. Jag ska skicka bud efter många fiskare och de ska fiska upp er ur alla vattendragen. Och jag ska skicka bud efter många jägare och de ska jaga ut er från alla klyftor och ner från alla berg. Hesekiel skriver, och jag ska samla ihop alla Israels barn, så många de är, och städerna ska på nytt bli bebodda och ruinerna byggas upp igen. Och de ska få känna att jag är Herren. För även om jag drev bort dem i fångenskap så samlade jag ihop dem sen till deras land och lät ingen enda av dem bli kvar där ute. För 100 år sedan fanns det 5000 judar i Palestina. Idag finns det 5 miljoner judar. Men ändå så är inte alla hemma ännu. Det finns totalt 15 miljoner i hela världen. Människor har i alla årtionden tyckt om att spekulera om årtal och tidpunkter för Jesu återkomst. Men Jesus själv sa, dagen och timmen känner ingen. Håll er därför istället vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Och så tillägger han, lär av en jämförelse med fikonträdet. För när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. På samma sätt så är det. När ni ser allt det här hända, då kan ni veta att tiden är nära för min återkomst. Dagen och timmen vet vi ingenting om. Men årstiderna kan vi iaktta. Vi kan inte fastställa årtal. Det finns många som har gjort det här stora misstaget. Det fanns en i Amerika som hette William Miller på 1840-talet. Han älskade att spekulera i årtal. Han blev föregångaren till adventisterna och Jehovas vittnen. Han trodde starkt på Jesu återkomst, men trodde också att man kunde fixera ett årtal för det. Och han och hans anhängare möttes till konferensen när man fastslog vilket år Jesus skulle komma tillbaka. En gång fastslog man att han skulle komma mellan den 21 mars 1842 och 21 mars 1843. Men han kom inte, och besvikelsen bland anhängarna var stor. Och man satte sig ner och räknade ut ett nytt årtal som var ett år senare. Mellan den 20 och 22 oktober 1844 istället. Men anhängaren tog det på allvar. En hade en affär, satt upp en skylt i butiksfönstret och skrev, den här affären kommer att stängas för att hedra kungarnas kung som kommer att återvända till jorden runt den 20 oktober. Gör er beredda att kröna honom till allas herre. Och 200 anhängare gjorde sig beredda, sålde allt vad man ägde och gjorde sig klara för kungens återkomst. Man samlade sig i vita kläder på just den här dagen och väntade och väntade. både den 20, den 21 och den 22 oktober gick utan att han återvände. 5 år senare dog William Miller. Då skrev man på hans gravsten några ord som är sanna. När tiden är inne, då kommer slutet. Mer exakt behöver det inte vara. Det är en sund bibeltolkning att inte fastställa årtal och datum. Det kan bli senare och det kan bli tidigare än vad vi tror. Men framförallt tror jag att han ska återvända en dag. En dag så kommer tiden äntligen att vara inne för hans återkomst. Och frågan är då, har vi väntat på honom? När USAs förra president Dwight Eisenhower var på semester i staden Denver i USA någon gång på 50-talet, så var det någon som visade honom en lokaltidning. Där fanns det en artikel om en 6-årig grabb som hette Paul Haley och som var döende i obotlig cancer. Han berättade den här grabben att hans sista önskan var att träffa landets president Dwight Eisenhower. Helt spontant bestämde sig presidenten för att uppfylla pojkens önskan. En generös gest från en president som aldrig skulle glömmas, i första taget i alla fall. En söndagsmorgon i augusti stannade en stor limousin utanför familjen Haleys hus och ut klev presidenten. Han gick fram till dörren och knackade på. Donald Haley, pappan i familjen, öppnade dörren i smutsiga blå jeans, en gammal sliten tröja och ett dygns gammal rakstubb eller skäggstubb. Bakom honom stod hans lille grabb Paul, och det är lätt att föreställa sig deras förvåning när de fick se president Eisenhower i dörren. Paul, sa presidenten, jag läste att du ville träffa mig. Och jag tyckte att det skulle vara roligt att åka hälsa på dig. Så skakade han med 6-åringen, tog med honom ut för att titta på den fina presidentlimousinen. Skakade han med grabben en gång till och åkte sen därifrån. Och familjen Haley och deras grannar, de pratade i långa tider om presidentens besök och tyckte det var fantastiskt av denna vänliga och omtänksamma president att bry sig om den här 6-åriga grabben. Det var bara en person som inte var riktigt nöjd. Det var pappan Donald Haley. Han kunde aldrig glömma hur han var klädd den här morgonen. När han öppnade dörren för landets president, de där slitna blå jeansen, den smutsiga tröjan och mitt orakade ansikte. Tänk att jag såg ut så när presidenten kom på besök. En dag kommer han att stå här, människosonen som han älskade att kalla sig. Och vi kanske inte heller har haft tid att klä om oss och göra oss färdiga. Så snabbt och oväntat kommer det att bli. Men jag tror det är viktigt att vi väntar honom när som helst. För han är välkommen tillbaka till vår jord. Han är vår enda räddning. Den enda som kan få allting rätt igen. Och jag säger som de sista orden i Bibeln. Amen. Kom, Herre Jesus.